Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex. Eller, jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer. Ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna.
Dagens ekokvart i fem.
Hej och välkomna till Bögministeriet. Som brukade, jag tryckte nu på saker och ting innan vi vet om de funkar. Nu ska vi bara göra lite snabb. Nu är vi igång. Så. Det där var vår dagens gäst som alltid haft en dröm att jobba på Ekot.
Mm, det stämmer.
Varför Ekot? Det är Douglas förresten, våran vän.
Ja, tack. Tack så mycket. Välkommen hit.
Tack så jättemycket. Det är aldrig någon som önskar mig välkommen. Jag tycker det känns fint. Mm. Ja. Ekot, vadå?
Varför Ekot?
Ja, är det för att det känns stort och vuxet?
Jag tror att det är framförallt det. Ja. Det känns som en vuxnare vuxen som säger åt den hur det, liksom, hur det ligger till.
Sitt ner och lyssna på nyheterna.
Exakt. Ja. Men jag tror också att det är sådär att... ja, det är något med det där med rösten som är väldigt auktoritärt.
Det finns en fantastisk... Jag är på TikTok mycket och det finns en... Jag kanske har nämnt henne förut, men hon är en sån här amerikansk nyhetsjournalist. Och hon bara, hon kan slå på av sin hi, welcome to, alltså, man bara, och sen så pratar hon vanligt och då inser man såhär, men alla gör ju röster, alltså de gör ju som en, det är helt sjukt, så ja, i alla fall. Välkommen Douglas, mitt namn är Robin Olsson och jag sitter även här med Thomas Carlhed. Välkommen.
Hej,
Thomas.
Tack.
Hej Thomas, välkommen.
Tack.
Hur mår
tack,
du?
Douglas.
Nu ska vi börja lite mickteknik med Douglas. Sätt den så den nubblar där, perfekt.
Så.
Underbart, ja. Idag ska vi ha ett lite specialavsnitt. Vi ska ju prata om ett ämne. Vi ska prata om beroende. Mm. Eller hur? Är det titeln på vårt...
Ja. Jag tänkte nykterhet. Kanske hänger ihop.
På vad man tittar. Vilket, jag tänker att jag och Thomas pratar om beroende. Du pratar om nykterhet. Nej, men så här. Du har ju haft varit beroende av vad? Kan du berätta?
Ja, jag har... har ju då haft liksom narkomani då, som var mitt problem, substansmissbruk eller substansberoende. Det är en enda härva av ord. Men så kan man säga, jag hade problem med substanser helt enkelt.
Topp.
Som jag nu har liksom då tillfrisknat ur.
Hör ni mig? Jag bara topp. Så jag stressade över nämligen redan. Nej, men, för det är så, men det är roligt, för det finns ju någonting här. Jag och Thomas pratade om innan, vi bara, vi kanske tar ett glas vin innan. Nu gör vi inte det. Nej, men för att det finns...
Ja, ni tänker att det liksom... Nej, man får inte sitta och vara full och prata
nej,
om
det. 100%. Alltså, vi har ju varit fulla med det. Vi är ju vänner, så vi har ju varit fulla med det 100 gånger förut. Uh-huh. Men det var bara någonting... För det finns ju någonting kring ämnet som är så här... Det är ju därför du är här också, för att vi ska prata om någonting.
Sitta här och
sluddra. Nej, men så det, var, som bara, vet att, det var så roligt att vi märkte att vi tänkte på det.
Ja, ja, visst. Bara,
och
visst.
Det är därför vi är här idag, för att prata och lyfta det sådär. Men vi kanske ska, innan vi går in i allt, för du har ju jättemycket intressanta saker att berätta för oss. Men jag bara så fick jag ta en liten uppvärmningsfråga. Mm. Och då tänker jag så här. Vad är det mest intressanta ni varit med om idag?
Gud vad
ni får inte säga att komma hit. För jag vet att det är det.
Precis, och tvärbanan.
Men visst är det lite så? Alltså, förlåt, om, varför tog jag den frågan? Jag har inte gjort någonting idag.
Det mest intressanta som har hänt idag? Alltså... Jag hade ett ganska intressant samtal med en kollega. Det var intressant.
Mm. Vad var det?
Ja, vi pratade om politik. Det var väldigt spännande.
Men är det, du måste fråga så här, jag försöker undvika att prata. Alltså, jag gör det för att jag jobbar lite kulturpolitiskt, men jag försöker undvika så här typ ideologiska diskussioner som handlar om en privat. Vågade du gå in dit? Var det läskigt?
Nej, det här ska jag säga. Den här personen har jobbat på en svensk myndighet. Mm. Liksom inom kultursektorn. Alltså typ på departementsnivå. Så vi pratade mycket om sånt. Här i.
Det var kul.
Mm. Men jag kan faktiskt hålla med. Det intressantaste idag, eftersom jag är politisk nörd, då, det är ju att kongressen har öppnat.
Ja.
Mm. Och det är första gången på 10 år som inte jag är där.
Hur känns det?
Lite konstigt faktiskt.
Har du FOMO?
Det är alltid en viss spänning i luften. Det är liksom, man träffar folk från hela landet. Mm. Det är liksom, det är en väldigt rolig evenemang att vara på. Men nu är jag inte där. Men jag tycker det är intressant att lyssna på talen och liksom ändå titta in då och då.
Har du FOMO?
Ja, lite.
Det är så kul att vi också har... Nej, men också finns det även så här digital form att man alltså så här, man bara sitter och tittar på folk så här digitalt, alltså så här. Ja, jag har ju en, det mest intressanta som jag har hänt mig idag är ju att nu ska jag pusha för nej, men vi har släppt ett initiativ idag på mitt jobb som heter Kulturpoddfestivalen, så idag har vi suttit i bara massa som är då 10 av Sveriges största poddar, 9 av Sveriges största poddar som har ska prata om temat älskade skandal. Så vi har liksom släppt det den här veckan, så jag har suttit och hanterat massa kommunikation kring det som känns jättespännande. Så det får alla lyssnare gå in och lyssna. Mm. Ja, och sen så bara, varför inte ni med? Kommer vi få 16 stycken sån här? Jo, för att beställa det projektet, a.k.a. jag, inte kan ta med min egen podd på det här. Men det kommer bli skitkul. Det är bara Filip och Fredrik och...
Liv Strömqvist, va?
Ja, precis.
Heja!
Ja, och det är Henrik och Nor och massa sånt där. Så det har varit jättekul att liksom få sjösätta någonting. Så det har varit spännande.
Alltid skönt att sjösätta saker.
Ja, men jag har haft adrenalin för det här i liksom 2 månader. Så, alltså igår jag bara... Alltså jag somnade på en sekund i soffan också. Det är så jobbigt när jag somnar. Man har hund och somnar i soffan. Man bara, så vaknar man så här 3:53. Och sen så sitter hunden och tittar på en. Man bara...
Kissnödig kanske.
Ja, lite kissnödig, för jag har somnat så här 21. Så man bara, okej. Okay, det går ut med en liten så här runda här.
Men vad snälla ni som inte väcker dig.
Jo, han gjorde det. Han bara slog mig i ansiktet.
Med blicken. Han väckte dig med blicken.
30 kilos tass så här. Kom rakt in. Mm. Ja, men skitkul att du är här, Douglas. Vi går in och snackar lite grann helt enkelt.
Ja.
Minns ni ert första möte med alkohol och så här, berusning? Du? Douglas.
Mm. Det minns jag.
Berätta.
Jag var hemma hos en kompis och vi skulle testa att bli fulla genom att doppa en tampong i ett vinglas och sen stoppa det under armhålan. Och sen så började vi spela Monopol. Alltså det här är så gulligt. Så att det, liksom. Men vi blev inte brusade, tror jag inte i alla fall, inte just då. Men sen så minns jag liksom när jag var så här riktigt full första gången. Ja. Det var ju liksom en väldigt härlig upplevelse. Det var en det var ju liksom blev alldeles varm på insidan.
Ja.
Det var ju superhärligt.
Hur gammal var du?
13.
Uh-huh. Ja, men jag var också 13.
Jag gick i sjuan.
Bra att det inte funkade. Tänk alla bara, kan det funka? Typ såhär.
Men det
blir, såhär, blir en peak i att folk stoppar såhär, tamponger med sprit i armhålan.
Men det är så himla gulligt, för det var liksom berusningen vi ville åt.
Ja,
men
ja.
Vi ville inte dricka vin. Nej, utan nej. Vi ville bli fulla utan att dricka vin.
Men du ser ju den här varma känslan och pirrandet i en. Alltså, det här, vad tyckte du om det? Eller var det liksom, var det läskigt? Det var en positiv upplevelse.
Det var en positiv upplevelse. Och jag kunde uppleva att jag liksom, att jag blev väldigt orädd.
Ah. Mm.
Och att ja, jag blev orädd.
Var du rädd på den tiden?
Ja, det tror jag. Jag har varit väldigt, väldigt rädd. Väldigt rädd. Så, jag minns att jag var på en fest då i den lilla staden där jag växte upp, och att det var så här. Att det var som att helt plötsligt kunde jag prata med alla i det här rummet. Det var liksom inga konstigheter. Det var som att liksom, nu helt plötsligt var jag en del av. Jag stod inte utanför och betraktade. Mm. Utan helt plötsligt blev det liksom som att jag kunde titta i ögonen och så här, ta plats och var liksom så.
Och i den åldern också, 13, alltså det är ju typ, alltså förlåt, kanske det enda man vill är att kunna få lov att kunna göra det med liksom, utan att vara så stressad och typ skämsdöden. Alltså när man är man är ju så nervös och liksom ängsligt lagd.
Ja.
Jag var också 13 och jag och mina kompisar Sandra Brown och Pamela, alltså vi skulle på Göta Disco, Gotia Disco.
Göta Petter.
Ja, och skulle så här Gotia Disco i Göteborg, och sen så var och så skulle hade vi fått tagit sexpack, då hade vi här Hjälbo och Jangred. Vi åkte verkligen så här, ut i Bergsjön, för att vi har hört att det fanns en gubbe i en kiosk som sålde till min, alltså vi verkligen hajkade liksom med så här, 2 timmars resa för det här enda sexpacket som vi stod liksom i någon trappuppgång, och sen bara nej, inte trappuppgång, det var en trapp i skolan, alltså det var ju på kvällstid.
Skolan,
det var på kvällstid, så vi visste att man kom in, det var en dörr som var lös, alltså står man där så här, och då hällde vi liksom i oss 2 öl var så här, och
folköl.
Och vi var dyngraka, alltså man bara men då minns också, att jag spelade lite fullare än vad jag var, för att jag ville så gärna ha upplevelsen. Så att jag liksom förhöjde den när min höll på sådär.
Det tror jag hör till också. Ta ut svängarna liksom.
Ja, jag bara körde.
Passa på.
Men jag håller med om det, att man bara kände sig, var gött att känna sig lite modig. Du och Thomas?
Nej, men kom ihåg, jag började med alkohol lite senare än vad ni. Jag var nog 16. Jag var tönt. Jag vet.
Så.
Nej, men jag kommer ihåg, det var någon sorts fest i grannområdet där jag växte upp. Jag såg Gryta. Och jag kommer ihåg att jag stod och tittade mig i spegeln. Jag hade en kvarting i fickan. Jag vet, man drack sprit. Alltså,
jag har en karting historia.
Nej, men alltså, så här, jag hade ju liksom inte druckit alkohol tidigare. Det var liksom
jag vill ha ursäkt för ljudet, det här är min hund som dricker vatten.
Det är precis, det är ingen annan. Så att det...
ja, alltså, jag och Douglas bara...
Absurt. Så läskigt ljud. Tänk om inte de hör något hur ljudet är. Ja, det var hunden som lapade i sig.
Vad Douglas han dricker nu?
GHB.
Han tar på sig själv. Det låter så mycket. Förlåt.
Nej. Okej.
Tillbaka till din
skärpa oss där. Fnissavsnittet blir det. Men jag kommer ihåg att jag såg och tittade mig i spegeln och sa wow. Och bara njöt av den känslan som jag hade i kroppen.
Inte att du såg dig själv i spegeln. Wow.
Nej, utan jag pratade med mig själv.
Ja.
Alltså jag gav feedback till mig själv och liksom bara, wow, vad är det här?
Mm.
Och jag tyckte det var toppen.
Den mest Thomasiga upplevelsen, jag gav feedback till mig själv, 16 år gammal. Jag tar chansen nu.
Nej, men alltså, grejen är att när man pratar med sig själv i spegeln så är det en form av feedback.
Ja, liksom. Det är klart.
Så att det är, men jag kommer ihåg att jag tänker lite på vad du sa nu, Douglas, om det sociala. För jag sorterade det där flera år efteråt. Min relation till alkohol och så. Att jag kom fram till att det har så otroligt mycket med det sociala att göra. Dels att jag ska våga eller hur man ska vara i olika situationer. Men också att det finns, att det har funnits vanor. Mm. Att man liksom belönar sig själv. På fredag så träffas man på en AV, du vet, sådana saker.
Ritual liksom nästan.
Ja, mm. Så att alla situationer, sociala situationer, börjar bli förknippad med alkohol. Mm. Och till slut så har det varit svårt att sortera i det. Liksom bara, vem är jag om inte jag dricker socialt? Liksom, sådana, mm. på det sättet. Så jag tycker att det är liksom en intressant mm. iakttagelse. Det sociala liksom. Mm.
Hur var det för dig då? Hur utvecklades din relation till alkoholen? Har du kan du prata lite om det?
Mm. Alltså jag tänker att det
och droger var det ju också.
Ja, precis, mm. precis.
Eller främst, är det någon en eller andra? Vad var choice?
Ja, jag skulle säga att alkoholen var väl det som liksom drev fram hela missbruket. Mm. Alltså också för att det var enklast att få tag på och ja, men så socialt accepterat och mm. liksom så. Men drogerna kom in efter kanske, jag var runt 18 så mm. kom drogerna in.
Hur gammal är du?
Jag är 30 nu.
Ja.
Och jag tillfrisknade när jag var 23. Så det gick ganska fort för mig liksom.
Mm.
Men alltså det utvecklades som så att jag höll på liksom och tränade ganska mycket. Jag tränade liksom 6 dagar i veckan och tränade utomlands mm. och sådär. Så att det var som att det där höll mig ganska mycket på banan. Men mm. när jag väl drack så mm. gick det ganska illa. Och det var också lite så här rysk roulette. Det var inte alltid att det ballade ur. Men det var väldigt progressivt på det sättet att det blev bara värre och värre och värre. Alltså sett över tid mm. liksom, så blev det ja, men det blev värre och värre liksom. Och jag skulle säga att de 2 sista åren i missbruk, där var det mest tvångsmässigt liksom.
Vad snackar vi då, om man får en bild av hur, för nu det man har hört är ju den här första hutten till liksom var vi landade någonstans när du ja. Såg det problem.
Ja. Nej, men alltså att jag tänker också, för att knyta an till det här sociala, så är det som att jag levde i en föreställning om att det där gav mig så mycket rent socialt. Men, mm. men å andra sidan, om jag tittar tillbaka på det, så var det det som skapade isolering. Det skapade liksom splittring. Det skapade liksom inte alls det som jag hade en illusion av att det gav mig. Men jag trodde hela tiden att så här, vad kommer jag bli utan det här? Så det som skapade problemet var det som jag trodde skulle lösa problemet. Att mm. få kontroll över det, så att säga. Men det var liksom en period där mellan typ 20 och 23 när det eskalerade ganska mycket. Jag hade jobbat utomlands ett tag, kom hem och då började liksom saker och ting. Ja, men jag började festa mer och mer. Jag började liksom festa onsdag till söndag. Jag började åka mer till Berlin och ja, gå på såna här olika event som Berghain och sånt.
Jag har aldrig varit där.
Såna kulturevenemang. Ja.
Bra benämning.
Ja.
Kulturresa. Man går så på Hamburger Bahnhof på söndag.
Men det är ju en sån jävla rolig indikator när folk åker på så här typ. Alltså de vet att folk har haft en rolig helg när ingen lägger upp en enda, alltså ingen har gjort något sociala medier, bara blank. Man bara, nu har någon haft kul hela helgen.
ja, absolut. och då eskalerade det ganska mycket för mig. Och då var det också sådär, alltså det blev liksom, ja men sådär, in på sjukhus och alltså det blev värre och värre konsekvenser. Mm. Liksom så. Mm.
Men var det positivt drivet en del? Eller tvångsmässigt drivet mest?
Ja, alltså det är klart att, men där tänker jag att det också har så här. För att jag tänker så här, när jag är obehandlad i min alkoholism eller narkomani så där, så upplever jag ju att den enda gången jag får ledigt från så här känsla av missnöje, depression, rastlöshet och det är ju i ett påverkat tillstånd, i ett rus.
Mm.
Så att på det sättet så var ju liksom drogen och alkoholen min lösning. Mm.
Just och då kunde det kännas alltså, positivt just i den stunden.
Exakt, exakt. Det är bara att när jag väl får i mig liksom ett glas vin så tappar ju jag kontrollen. Så att jag kan ju inte säga så här om jag ska göra något så här som ser så jävla rationellt ut. Typ, jag ska gå på vernissage. Ja. Och så bara ta två glas vin.
Ja, som man säger.
Vilken klubb i Berlin var det nu?
Det heter Berghain.
Exakt. Vernissage, a.k.a. Berghain. Men du ska gå på ett riktigt ett vanligt vernissage.
Ja, eller så här, gå på en vanlig middag typ. Eller någonting, bara så här vanlig onsdag typ. Och sen så kan jag då säga till mig själv att nu ska jag bara ta ett glas vin eller två glas vin, sen ska jag gå hem. Ja. Grejen med mig är att det händer ju någonting när jag väl får i mig det här glaset som gör att jag tappar all kontroll. Så att det är som att ju mer jag dricker desto törstigare blir jag.
Märker du det att du tappar kontroll? För det kan väl också vara så här, ibland är man ju alltså, så här, det är klart att jag har också haft gånger när jag har tappat kontroll, men jag har så här om jag dricker så kan det finns ju gånger där jag kan känna i min kropp, jag bara oj, idag är djävulen i mig, eller vad det nu kan vara som är så här, att man känner sig att man är unhinged, men majoriteten av gångerna är det inte ett problem så där. Hur var det, hur kände du, kunde du känna när det skiftade, alltså fanns det liksom nästan en fysisk känsla där, eller förstår du vad jag menar? För innan sitter du och tänker jag kan ta två glas vin och sen är du där 5 på morgonen någonstans. Alltså så, här. Så någonstans slås ju en switch, tänker jag. Alltså det är ju min, tänker jag, i mitt huvud. Hur var det?
Och jag tänker att där så skulle jag vilja säga att väldigt ofta så var det som så att den där switchen, eller vad det du beskriver, för mig är det kanske oftast var det en känsla av att så här ska det kännas.
Ja, just det.
Alltså,
att du lutade in mot känslan. Liksom.
Alltså, så här ska det vara. Typ. Men sen såklart så kunde jag ju också känna så här många gånger så här, när det där kom. Alltså att man kanske säger oj det här, nu kanske jag börjar tappa kontrollen. Så har ju inte jag någon som helst motståndskraft mot det.
Just det.
Jag kan inte rationalisera mig ur det.
Nej, just det.
Utan det är som att ju mer jag dricker, desto törstigare blir jag. Eller ju mer ladd jag tar, desto mer ladd vill jag ha. Liksom. Sen såklart så alltså, det finns ju såklart faktorer som gör att man alltså, av en eller annan anledning slutar. Alltså, det tar slut eller så. Men rent så, och där brukar man ju prata om liksom, narkomani eller alkoholism som så här, två delar. Den ena delen är rent fysiologisk. Alltså det händer någonting i kroppen som gör att man tappar så här, kontrollen. Alltså det skapas ett merbegär. Så man vill bara ha mer och mer och mer. Och den andra delen är just den här, så här mentala grejen. Alltså som sitter i att även fast jag har sagt till mig själv att jag ska bara ta två, så kan jag liksom inte, eller även om jag har sagt att jag ska inte dricka någonting ikväll, så sitter jag där igen. Alltså att man har förlorat förmågan att välja liksom. Så.
Men, vad hade du en fråga?
Nej, men jag tänker det där med att tappa kontrollen. Jag tror att det kan vara, jag menar, mer eller mindre också, tror jag. Att, jag menar, jag tror att vissa personer tappar det säkert hela tiden och sådana saker. Jag kan ju känna att jag kan tappa det ibland. Och det är alltid på en fredag. Det är liksom en fredagskänsla. För att det är på något sätt min egen lilla analys är på något sätt, det samverkar med dopaminet på något sätt. Att man är väldigt glad. Att man vill ha mer gladhet liksom, på något sätt. Att det är liksom... det är liksom aldrig på en lördag. Eller definitivt inte i veckorna eller så. Utan det är liksom när rutschkanan finns där, då åker jag rutschkanan. Då blir det inte så här en fredagkväll, dricka två glas vin. Det händer väldigt sällan med mig.
Men jag håller med om det. Det är roligt med fredagen också, för det finns någonting i det här. Alltså jag vill göra revolt mot veckan som har gått. Alltså jag, att vara vuxen, det finns någonting i mig som fortfarande är så här, nu är det fredag! Alltså, och men liksom den och då vill jag vara.
Det är dags med grogg.
Alltså, nej, men, och då är jag så här, det är liksom mer att alltså, det är mindre om liksom
Götadisco.
Exakt. Nu ska vi gå på Gotiata. Nej, men då är det mindre om alkoholen och mer om liksom handlingen att inte vara vuxen och få lov att liksom bara kötta loss liksom. Ja, och jag tror man alla, för jag har en reflektion. Jag tror alla som lyssnar på den här podden har suttit hemma och sen har de fått en sån här IQ-annons på sociala medier och man ska liksom kolla sina såna här tester om man kanske har ett beroende. Har du ett beroende? Testa här i tre enkla frågor. Mm. Varenda en av de, alla vänner jag som jag har tagit det testet får man ju att man är alkoholist. Alltså alla de testar, det är ju så här, dricker du mer än två? Det är alltså, tre enheter i veckan. Alltså man bara, enheter i flaskor.
Ja, ja. 3,75 år.
Men jag tycker det här är ju jättespännande. Ja. För att jag tänker att vi har sån jävla fokus på så här, när vi pratar om alkoholberoende, alkoholism, missbruk, bla, vad man än säger. Så måste man också göra så här, dra skiljelinjen mellan alltså det som är så här, att vara en stor konsument av en drog eller alkohol och att vara faktiskt så här, tvångsmässigt beroende. Ja. För det är helt olika saker. Alltså att en stor konsument eller en riskbrukare, den kan välja eller låta bli.
Ja.
Men den kan använda mycket, alltså i mängd. Den kan använda i kvantiteter jävligt mycket liksom. Ja. Kanske mer än alkoholisten.
Det tycker jag är jätteintressant.
Så att, liksom, men alkoholisten eller narkomanen, där har ju liksom själva substansmissbruket blivit alltså lika viktigt och centralt som att dricka vatten eller äta mat. Alltså att den kan inte välja, den kan inte rationalisera bort det så här, men nu typ vill jag ha lite kul.
Mm.
Utan det har blivit ett sjukdomstillstånd.
Mm. Just det.
Som är något annat. Och där tänker jag att vi har mängder med storkonsumenter eller riskbrukare då.
Mm.
Men som man kanske utåt sett kan tänka sig, men hon har nog fan ett alkoholproblem.
Mm.
Och hon kanske har ett alkoholproblem, men hon kanske inte är alkoholberoende.
Mm. Just det.
Så att man kan ha ett problematiskt förhållningssätt till alkohol.
Precis,
att
det finns ett pris även för storkonsumenter.
Exakt.
I hälsa, sömn, socialt och sådana saker. Mm. Men,
man kan till och med få så här konsekvenser från sin chef. Alltså i arbetet så.
Mm.
Men för den sakens skull så kan typ så här en läkare bara säga så här, du måste sluta med det här.
Mm.
Och så kan den bara så dra sig i kragen.
Just det.
Det är bara att så drog mig också i kragen. Ja, ja. Det var kul. Synda till radio.
Nej, men jag tycker det är en bra liknelse det här med dra sig i kragen faktiskt. Mm. För jag tror att många... Och det är väl en viktig sak att undersöka, tänker jag också, genom livet. Kan jag dra mig i kragen fortfarande? Är jag där? Mm. Är jag en kragdragare fortfarande? Eller spelar det ingen roll hur mycket tid jag drar mig i kragen? Mm. För det funkar inte.
Och hur ärlig är jag?
Hur ärlig är jag? Mm. Precis. Mm.
Det är liksom...
Men hur har det varit då? För jag tänker att du var ganska ung när du liksom insåg din sjukdom och ditt beroende. Och det var underbart ändå, 23, jag tänker att det är vanligt att man är äldre kanske. Men hur var det att sätta igång den processen? Då har du liksom köttat loss där utomlands i Sverige och liksom haft det här att vara kul, sen landa i, är det inte så kul mer. Och sen sätta igång den processen. Hur var det att bli nykter?
Alltså för mig var det en otrolig frihet, måste jag säga. Det var ju alltså... först och främst så förstod jag ju liksom inte riktigt vad mitt problem var. Jag trodde ju mer att jag var så övertygad om att jag hade andra psykiatriska, alltså att jag var i andra liksom psykiatriska tillstånd, typ att jag höll på att bli bipolär eller hade så ADHD och alltså jag kunde lättvindigt så svälja alla typer av sådana diagnoser, men att det var liksom drogen och alkoholen, det kunde jag liksom inte riktigt köpa. Men sen när jag fick liksom en fullständig förklaring till hur det fungerar, så blev det en väldigt, väldigt stor lättnad för mig. Så, så att för mig var det nog... Alltså det är klart att det var tufft den första tiden. Men grejen är att jag fick en sån otrolig liksom förändring och en sån väldigt stor liksom upplevelse som gjorde att så här, det blev inte intressant liksom längre. Det blev inte någon svårighet att vara nykter. Det blev inga konstigheter att liksom att vara kring människor som var fulla. Alltså det blev liksom inget problem så.
Om jag försöker tolka vad du säger, så det här som var då det livet som innefattade liksom då droger, alkohol och den upplevelsen kunde liksom bli uppfylld av den här nykterheten och den nya liksom upplevelsen att vara nykter och identiteten med det. Alltså, förstår jag det rätt då?
Alltså, alltså jag gjorde ju en behandling då, alltså jag gjorde ett 12-stegsprogram. Alltså inte på behandlingshem eller något sånt, utan jag gjorde det tillsammans med en annan tillfrisknad narkoman som vägledde mig genom det här 12-stegsprogrammet. I då AA:s program. Och det som var då var liksom att det programmet har ju sin grund i liksom det skapades ju på 30-talet och mycket av de idéerna som ligger till grund för det är ju alltså psykiatriken och läkaren Carl Jung som alltså hans idéer om att så här, man kan driva ut ett tvångsmässigt beteende att använda alkohol eller annan sinnesförändrande substans för att liksom må bra eller få en upplevelse av att man är okej genom att få då det han kallade för en andlig upplevelse. I medicinska termer ska man kalla det för liksom en total psykisk förändring. Eller liksom en emotionellt omdanande liksom upplevelse.
Det var inte vara med, det var inte vara en religiös upplevelse.
Absolut inte. Nej. Men det han insåg då, det var liksom att på latin så ordet spiritus är samma för alkohol och andlig upplevelse.
Ja, just det.
Alltså sprit så, och själen. Och då förstod han att alkoholister använder alltså alkohol som ett andligt berusningsmedel. Och så därför kan man då genom en metod att slå ut den här kemiska så att säga anden då genom en sund liksom upplevelse så. Och det är inte nödvändigtvis så att den behöver vara religiös eller liksom så, men den behöver vara själslig och emotionell och därmed psykisk. Alltså, men det kan inte börja i sinnet, utan det måste börja i det då han menar är det själsliga.
Så då blir det en sån stark upplevelse helt enkelt, för att det var, hade de där själsliga elementen och känslomässiga elementen, så det blir så starkt att det kunde ta över behovet av.
Och med det sagt så fanns det, alltså det fanns också en amerikansk filosof som hette William James som liksom menade på att det finns massa olika sätt att få en andlig upplevelse och ett av de sätten kan vara det han kallar då utbildningsvarianten. Och det är liksom att man långsamt så här växer in i det. Så det behöver inte vara så pang, boom, krasch och så här.
Halleluja.
Ja, så såg man en brinnande buske hoppa förbi. Alltså,
du bara, jag hög igen.
Buske!
Så jobbigt.
Släck!
Nej, nu går jag på vernissage.
Är jag på vernissage nu igen?
Fan!
Ja. Ja, så det är liksom, det behöver inte alls vara så där.
Hur var det ditt fall?
Ja, men det kom ganska växande och det kom alltså det är så olika, för att jag tror att när man väl är i det så så jag fattade inte riktigt att jag var i det, men jag kan se efterhand att någonting hände då liksom. Och det var liksom vid två tillfällen där jag hade en upplevelse som var ganska så här ja, det var väldigt väldigt starkt liksom. Där jag kände att allt är okej. Allt är bra. Och det blev liksom tyst i mitt huvud. Det var sån jävla frid. Så, som jag inte har upplevt. Annat än när jag typ tog MDMA och kokain. Det är som de... Alltså, är ni med va? Det är liksom... Så, det blev liksom tyst mellan öronen.
Vi kan ta en paus. Och sen när vi kommer tillbaka så ska vi fråga dig lite mer frågor.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, tror du det finns en viss... jag bara fråga för en vän. Jag frågar nu för en vän. Nej, men vad tror du? Det finns vissa personlighetstyper som är mer men benägna att bli beroende och känsla för det. Vad tror du?
Jag tror faktiskt inte att beroende eller narkomani, alkoholism har någonting att göra med liksom personlighet faktiskt.
Nej.
Jag har svårt att se vad det skulle vara liksom.
Stjärntecken då? Scorpio som uh-huh. Så här, bad end of the stick.
Uh-huh.
Ja. Nej, men du tror inte det? För det tror jag att många tror att
det, ja, men jag har alltid trott det. Uh-huh. Men jag tänker liksom sådär att det är ett sätt med att titta på min pappa som var alkoholist och jag menar, att det finns en sorts en känslighet liksom att uppbundenhet och få en release. Det får man genom att ta ett glas eller liksom bli lite full.
Man kanske hade så den.
Jag bara, det är min bild liksom att det har varit liksom att vissa människor är lite mer kanske åt det introverta hållet, men det kanske är en helt...
Men han kanske hade den personligheten för att han drack. För jag har tänkt på det också med min pappa var gravalkoholist. När jag växte upp så var jag, alltså att ta det här första glaset var en ganska stor grej, för har man vuxit upp med grov alkoholism i familjen då är det liksom någonting som man kan se hur det kan förstöra liv och vad det får för konsekvenser. Så det var en ganska stor grej för mig. Så. Och sen skete jag väl det när man väl blev tonåring och det fanns andra saker som kom upp på agendan så att säga. Men ganska länge i mitt vuxna liv så... Och min pappa jag trodde ju han hade en personlighet när jag växte upp tills han blev nykter. Jag bara, då hade han, det var ju en annan personlighet. Alltså, man ska, sen är det klart att alla... du Douglas har ju... Alltså, du känner ju så exakt samma person som när jag lärde känna dig. På riktigt. Så att liksom, tycker också, och det tror jag många kanske känner, som jag kommer bli en annan. Man bara, nej, men det blir du inte. Min pappa däremot hade ju varit i liksom alkoholism i men liksom 40 år. Vad kan det ha varit? Liksom? Så att för honom var det ju, jag lärde ju känna liksom en ny pappa då. Och han behövde nog den där alkoholen för att vara den där personen som jag då lärde känna. Men han var ju helt okej utan det också. På tal om vilka personlighetstyper. Jag hade också sagt typisk alkoholistpersonlighet. Men det var ju alkoholen som var personligheten. I det fallet.
Man blir lite mindfuckad. Så här, var det, om det är liksom hönan eller ägget. På det sättet. Men jag upplevde alltid min pappa som var väldigt... Att vara social, eller sociala sammanhang. Det tog väldigt mycket på honom. För att våga lite mera
så var också alkoholen som var vägen. Mm. Men han var ju Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Han var världens snällaste och han blev världens dummaste. Mm. Som jag aldrig har mött hos någon senare.
Du har också det, ska jag.
Tack.
Men jag menar, där kan man ju också, alltså, för att skulle då alkoholism vara till exempel en personlighet, då skulle man ju behöva behandla det genom att behandla personligheten.
Just det.
Men det gör man ju inte. Det är inte där det är inte så det fungerar riktigt. Och då betyder det också att vi skulle kunna på något sätt förhindra det genom att se så här, men du har lite den personligheten. Så då kan vi liksom du är så blå. Ja. Du är på väg
just
ut för.
Omgiven av alkoholister nästa bok. Blå personlighet.
Ja. Men jag tänker snarare att det har att göra med kanske alltså det här som jag var inne på tidigare, alltså den här fysiologiska aspekten.
Ja.
Och det rent mentala, alltså. Men jag skulle säga att de som jag känner som har varit i ett missbruk och tillfrisknat ur det, alltså vi har ju väldigt olika personligheter.
Mm. Mm.
Sen kan såklart liksom det finns så här liknande beteendedrag, alltså att man kanske har lätt för att bli lite manisk i vissa saker eller man har lätt för att liksom i ett obehandlat tillstånd så att säga uppfattas som väldigt depressiv.
Mm.
Men det har ju snarare med själva sjukdomsbilden kanske, snarare än personligheten.
Just det.
Så. Men jag vet inte. Ja, det finns ju många sådana där idéer om att det är en person. Alltså, jag vet inte. Jag har hört sådana där beroende personlighet och sånt.
Ja, för precis, det är kanske lite det som det kommer ifrån. Alltså, som det finns någonting i språket också, hur vi hanterar beroende och beroende personlighet, exakt. Mm. Bara, det är väl det som sätter griller i huvudet på en. Liksom. Mm.
Fast det brukar man ofta säga om sig själv.
Ja. Eller ja, men det är något som folk slänger med.
Nej, men att folk slänger det om sig själva. Jag är sån beroende.
Alltså, just det.
Jag tränar för mycket.
Men för där tänker jag... Därför, exakt. Det är så synd om dig.
Jag ska squats. Squat-beroende. Horny little twink.
Lider av skratt.
Kliniskt bevisad.
Squat-beroende.
Man ser världens största rumpa.
Squat-Marie står där och bara, hallå.
Det är så skärtig idag.
Finns det ett hållstegsprogram?
Precis
det. Som sponsor. Hallå, det är fett med dig. Förlåt, det här är allvarliga saker.
Nej, det jag tror absolut att man ska skoja om skärt-Marie. Men jag tänker så här, för det är också en annan intressant sak. Det är så här att jag tänker att jag är ju inte till exempel beroende av spel.
Nej.
Alltså, jag tänker där också att det är inte så att jag blir helt så manisk på socker. Alltså, eller spel eller shopping. Alltså, min grej var liksom substanser.
Just det.
Hatar kasinon. Hatar spel. Alltså, så att det är inte som att jag liksom blir så jävla galen på allt som är så.
Nej.
Och det tänker jag kanske snarare är kanske ett uttryck. Jag vet inte. Jag kan inte sånt här, men jag bara nu killgissar jag och då tänker jag bara att så här.
Men
det kanske jag böggissar. Nej, men det kan ju vara bara att det är en uttryck för någonting annat. Alltså.
Mm.
Och också ett sätt att inte ta ansvar, att bara vara så. Jag är liksom beroende av allt.
Mm.
Vad då? Alltså.
Har du tänkt på dig själv? Har du titulerat dig själv? För jag tänker också det, man har hört så många gånger. Beroende personlighet. Har det varit liksom en identitet som du har tillskrivit dig själv, Thomas?
Delvis. Att jag gillar det mycket. Av vissa saker.
Ja.
Jag menar, oavsett om det är... Jag menar, vi har ju varit ganska festliga.
Ja.
Även kanske sexuellt liksom har levt ut och sådana saker. Att det är... Men om pudern kärna är liksom inte att det är ett beroende.
Nej.
Men jag tänkte på... Jag satt,
för det där är en sån här grej också. För ibland är man också hårt. Alltså det är man bara... att man också kodar sig själv hela tiden. Att man tycker att det finns någonting i samtiden.
I'm bad.
Så här, men som också att det finns ett självhat och självkritik och sånt som är så här... Som att ni har varit horig en period. Jag bara, men gud, jag har sexbyråer. Alltså, så här, att, och då ska det med en gång vara... Och sen så bara, jag har typ inte haft sex på ett, alltså, på ett år. Jag tror att en sexberoende hade...
Dött.
Nej, men så det finns, men då har jag liksom tillskrivit med det jättemycket. Så det finns något... Och jag tror att vi har, får så mycket, jag har sagt det så många gånger i den här podden, men nu säger jag det igen. Det finns någonting i samtiden som gör att vi får massa verktyg för självanalys, men vi vet inte vad vi ska göra av analyserna. Alltså som är så här, veckorvin, tre tester, tre frågor, alltså, alltså allt det där liksom. Så vi sitter bara med massa så här, typ, känslor och har bara typ vänt en spegel mot oss konstant. Ja, så man blir så självkritisk på något sätt. Så man bara,
kan man slippa speglarna ett tag?
Liksom, ibland man kan bli så trött också, för man kan vara så hård mot sig själv. När man bara, men allt är ganska bra. Alltså typ, men inte vara så hård och arg mot sig själv liksom. En reflektion kring det här med beroendepersonlighet.
Ja, jag tänker hybris är ett intressant begrepp. Ja. Alltså att man kan vara bäst på att vara bäst, men jag kan också vara bäst på att vara sämst. Mm. Alltså, det är liksom hybris.
Okay.
Att vara så, jag är verkligen sämst på, jag är så...
Ja,
det är, men det är en självupptagenhet liksom.
Verkligen. Förlåt, en fråga Thomas.
Nej, men vad var det? Nej, det var, jag kanske inte hade med det här att göra, men liksom det var någon som den satt i ett samtal.
Det bara, ska du
rösta på? Precis. Har du sett talet? Det är jättebra. Jag är talberoende. Nej. Nej. Men det var, jag satt i, jag ska inte säga vilka de är, men det var tre personer på lite högre nivå. Det var flera år sedan, så jag har ingenting med när jag jobbat senast, men där det var någon som sa, det var en brittisk expert som kom till Sverige, och han frågade en av kollegor till mig vad han var, spel, kvinnor, eller du vet att det fanns du vet, vad är hans svaghet liksom, eller du vet vad är hans beroende. Och vi fattar ju inte, vi hade ju inte kodat oss på det sättet. Men Nej. Det är intressant på ändå, man, jag har liksom använt det lite någon gång liksom, vad är hans...
Men det var män till män.
Ja, precis. Läggning.
För där är ju något också.
Jag fick reda på sen vad den här personen som sa det var, hans grej var. Det var ju liksom, han var ju otrogen konstant. Liksom.
Men det är ju en, förlåt, men han, det är ju också en ventil för honom. Han, bara, han vill ju bara... Jag är beroende av alla kvinnor. Han ville liksom få...
Levla.
Ja, men han ville liksom så här...
Eller spel eller sex eller alkohol eller liksom. Så att precis att du måste in i något hål liksom. Alltså något åt något håll.
Alltså. In i något hål. Ja men gud. Men vad är du då? Hur mår du idag då? Hur är livet idag?
Ja men idag, det är gått 7 år nu liksom. Ja, alltså det är ju inte som att jag på något sätt lever liksom ett problemfritt liv eller att alla liksom, men
va?
Ja.
Alltid så pigg och fräsch.
Jättebra serum.
Ja. Men, what's your secret?
Nej, men alltså jag mår toppen idag. Så, i det stora hela. Och framför allt så är det väl liksom att jag på något sätt kan vara i livet utan att liksom så här behöva så hantera livet genom att springa och knarka liksom, eller dricka så.
Hur är det då? För det är väl någon sån här, nu har du ändå haft en sån lång period där du liksom ansett dig själv nykter. Kanske du har haft återfall och sånt. Det är intressant, får man prata om det?
Ja, absolut.
Men nu om du säger identiteten är ändå så här 7 år sen du började din nyktra resa, har känslan kring nykterhet utvecklat sig? Kändes det annorlunda första året mot vad det känns 7:e året?
Absolut.
Hur då?
Jag skulle säga att första året var det nog som att ha lite så stor kostym på sig. Alltså att det var lite så här, jag är nykter.
Ja, just det. Alltså, stort utrymme liksom.
Eller för nya skor.
Liksom. Jättevita skor.
Just det.
Alltså, lillgammal.
Tyst, nu kommer han.
Så. Ja. Exakt så kändes det, tror jag. Och att... nej, men också så tror jag att det har hänt någonting. Alltså att jag har blivit mycket lugnare. Alltså att det var...
Ålder liksom, också kanske.
Ja, faktiskt. Mm. Men att det är liksom självklart idag och att så här, det är en del av mitt liv liksom som är så, men det är inte så stor grej idag. Det var en ganska stor grej i början, kunde jag uppleva.
Man får ju så mycket, alltså, det är så ofta som jag minns min pappa när han gick av och sånt, så var också, minns när det var ganska nytt, det var ganska ung, men jag kommer att säga,
En gång alkoholist, men alltid alkoholist.
Sådana saker också. För tolvstegsprogrammet är ju också att prata med sin omgivning. Och vi vet att alltså, han bad om ursäkt och sådana grejer. Jag var ju med i hans nykterhetsresa lite grann sådär. Och kom ihåg det där, en gång alkoholist. Det är ju någonting också som man får höra i alla situationer. En gång alkoholist, alltid alkoholist. Så säga. Mm. Men, och när man inte har gjort den resan själv så tycker jag att det låter så konstigt. Alltså det är en sån här konstig grej som man tänker, som är så svårt att relatera till. Men ett litet glas. Alltså den där, har du någon gång känt så här, nej. Borde jag inte, nu har det gått 7 år, borde jag inte kunna ta ett litet, eller har man liksom, kan vi prata lite om det?
Ja, nej, den liksom besattheten, eller illusionen om att jag ska kunna kontrollera alkoholen eller drogerna, det har liksom försvunnit. Så att det,
skönt.
Men med det sagt så kan jag ju inte bara sätta mig ner och vila. Alltså jag har ju också ett program som jag liksom gör för att hålla det här vid liv. Det är inte så att jag kan sätta mig ner och stagnera liksom, utan jag behöver liksom arbeta för att ha det fortsatt. Alltså som en typ diabetespatient som måste ta sitt insulin, så tror jag att jag har liksom förvärvat någonting som gör att jag behöver liksom, det går inte att så här backa bandet och så kan jag typ så här helt plötsligt så bara börja liksom kontrollera igen eller så, dricka lite grann så.
Jag tycker inte det är så konstigt. Jag menar, du har aldrig rökt.
Nej.
Så du är inte nikotinberoende.
Nej.
För då vet man, då har man ju fuckat upp beroendecentrum liksom, för att det går inte. Du kan inte röka. Du kanske kan röka någon cigarett, sådana saker, men du kommer åka dit på det. Så för mig, jag vet inte om det, det liknar, men
det är samma med jag, squats.
Men jag tänker, jag menar, din bild, de där så här svackor och sådana saker. Vi har ju några andra vänner som också är nyktra liksom, i idag. Och det, jag menar, jag måste säga att jag är så imponerad av dem, för att de verkar vara så jävla stabila.
Mm.
Är det så där stabilt hela tiden? Eller kan du komma in en period och liksom känna att nu får jag liksom jobba på med mitt program, eller liksom, nu är det viktigt att jag går på ett möte, eller kan du känna liksom att det varierar i ska man säga, i form?
Absolut, det gör det ju. Och det som är det mest effektiva att göra då, det är att försöka hjälpa en annan som är kanske håller på att nå sin botten eller har nått sin botten. Så att en stor del av mitt program handlar om att hjälpa andra. Alltså att gå på avgiftningar eller gå på härbergen, eller alltså att försöka då bara finnas där och säga så här, det här finns, så här funkar alkoholism utifrån då min erfarenhet och utifrån det som då liksom AA:s program beskriver det liksom.
Som en påminnelse för så att påminna dig själv, alltså att hjälpa någon annan är att påminna. Då blir man ju påminn själv också varför man gör det.
Ja, jag tänker att så här också, så jag tänker att själva huvudproblemet i alkoholism eller narkomani är en väldigt stark självcentrering och en väldigt stark självupptagenhet, vilket gör att när jag går ut och försöker hjälpa andra så kommer jag ur den.
Just det.
Självabsorberingen eller så. Jag kommer också ur mina egna problem, och det enda jag kan göra är att försöka vara till hjälp. Liksom så. Och då funkar mitt liv liksom, om jag gör det. För att det finns ingenting jag kan få ut av det eller något jag vill ha, utan man kan bara så här, ja, det här finns, och så behöver inte jag bry mig om de vill ha det eller inte, utan det handlar mest om att så här, informera om att den här hjälpen finns. Och det går att tillfriskna. Liksom.
Det finns något som, eller om jag tänker på vad vi pratade om innan lite grann kring, alltså drickandet som det är sociala och ritualer. Och, alltså, det låter som att du har nya traditioner nu också. Som är, alltså, människan verkar vara, vi dras ju till det här rituella och dras till det som är återkommande situationer och så vidare. Mm. Så det låter som att AA också tillhandahåller den här strukturen och den här rutinen, ritualerna och sånt. Om jag hör dig rätt.
Absolut. Och det är ju ett väldigt tydligt program. Alltså, ja. Det finns väldigt tydliga instruktioner för vad man ska göra. Och det är inget hem, alltså det är inget hokus pokus eller humbo jumbo. Liksom mm. så. Det är väldigt handfast och konkret och det är liksom ett handlingsprogram. Sådär. Och gör man det så försvinner den här besattheten att, mm. att liksom använda då sinnesförändrade substanser som någon slags lösning i sitt liv. Så.
Mm. Du var inne på det lite kort, men återfall.
Mm.
Det känns ju som... jag läste en bok om några år, för några år sedan som heter Sober Curious.
Mm.
Och där var det en så här, många som pratade om... Så här, där pratade de om att man på AA så slutar man liksom räkna, man börjar om igen. Och där var så här typ att då tittade de istället på typ hur många dagar på ett år har du varit nykter? Alltså det är också mm. någonting att fira på, att man inte behövde börja om utan mm. man bara, för om du har varit full 300 dagar ett år och sen så, men sen har du varit full 70 dagar året efter. Det är också utveckling.
Mm.
Så att liksom och återfall tänker jag, för hur har det varit för dig? För där också, då ramlar man ju ner till noll. Alltså då slut, mm. ni räknar väl dagar och så också, eller hur?
Mm. Mm. Alltså, och det där tänker jag att, alltså, först och främst, det där sättet att se på det, tänker jag, kan liksom... Alltså, det här med att liksom räkna tid, så att säga, hur långt man har... Sådär, det är oftast bara för att liksom visa den som är ny att mm. det här fungerar. Liksom.
Det.
Alltså, att det kanske kan vara så. Det tror jag är själva poängen med det från början. Att såhär, kommer du in och är jätteny och sen så träffar du någon som har liksom 30 dagar.
Mm.
Så känns det jätte... Wow, vad lång tid. Mm. Jag kan knappt vara nykter i 2 dagar. Eller
just det. Och ändå nära i tid. Att, och det är någonting görbart i det.
Exakt, att det är mer ett bevis på att det här fungerar. Jag just tror det. Att det är tanken.
Ja.
Men sen så tänker jag också att... alltså för att svara på din fråga då. Jag har inte haft några liksom återfall sen jag kom in i programmet. Utan jag fick då den här totala liksom förändringen och den här besattheten att använda droger försvann och jag har liksom inte behövt använda. Men däremot så hade jag ju liksom, vad ska man säga, en massa återfall innan det. Alltså när jag försökte vara nykter på egen hand.
Just det.
När jag verkligen, verkligen försökte, alltså med alla möjliga sätt. Liksom. Mm. Och det funkade ju aldrig.
Nej.
Så, utan jag kom ju hela tiden tillbaka. Men sen jag kom in i programmet och liksom gjorde programmet så har jag liksom inte... tack och lov inte haft några återfall. Liksom, så.
Men du vill också sponsra för folk? Får man prata om det?
Ja, precis. Det är liksom en del av programmet. Så.
Hur är det att sitta med någon? För det finns ju någonting i det här. Alltså, oavsett beroende så finns ju någonting när man gör sig själv besviken. Alltså, för det är ju också det man gör. Det gör man ju jämt. Nej, men det är en del av den mänskliga upplevelsen att man kanske sätter... size too high och man inte lyckas eller whatever. Så här. Mm. Hur är det att vara med någon på det sättet? Och liksom, du ändå har erfarenheten av att lyckats väldigt bra. Hur är det att sitta med någon i sitt misslyckande? Vad gör man då? Någon som inte har gjort ett återfall då, till exempel.
Ja. Och jag tänker att det har ju liksom ingenting med mig att göra.
Nej.
Eller med... Det är verkligen så att jag ska ta på mig äran för att någon liksom, har lyckats.
Ja,
så.
Ja.
För det har ingenting med mig att göra. Ja. Utan det enda jag gör då, det är liksom att jag beskriver så här. Det här behöver du göra. Så här går du tillväga. Alltså, med ett program som har funkat sedan 30-talet.
Ja.
Så att min del är väldigt, väldigt liten. Liksom.
Men också, förlåt, vad intressant. För att det finns någonting i det som man överlag, när någon... går igenom något. Det handlar ju om att vara där. Alltså så här, det handlar inte om mig. Att, don't make it about you. Alltså det är ju en ganska universella, generella...
Sunda relationer.
Ja, men liksom saker man ska göra oavsett när någon går igenom något. Att bara vara där och inte göra det om en själv. Ja.
Mm.
Klokt.
Men hur lever du idag? Alltså inte med programmet eller sådana saker. Utan saker som... Vissa saker kan vara svårare än andra. Kanske i början. Och gå ut och liksom vara i sociala sammanhang. Och jag vet inte, jag har fantasier.
Klart du har.
Ja.
Fantasier är det. Jag kan. Skåts.
Skåts.
Skåts. Aldrig kunna läsa det.
Helt.
Jag
orkar inte.
Förlåt.
Vad var jag nu då? Ja, men alltså, vi har ju stött på varandra ute. Och sådana saker. Och ibland har han sådär, men du går ju ut fortfarande på sen nattklubb och stuffar och sådär. Men, och, jag har en sån liten spaning eller en annan fantasi. Men ofta med folk som är nyktra att de går ut och de liksom sniffar på atmosfären ute på klubbar och sådana saker. Och liksom blir lite tankade, men de går hem snabbare än alla andra. För de har inte druckit någonting och liksom blir trötta snabbt. Så att det, är det så?
Ledande fråga. Är det
exakt så här?
Sagt så här är det faktiskt. Nej, men alltså, det är exakt så här. Och sen behöver jag alltså termosar med kaffe om jag ska gå ut. Alltså, så. Ni vet en sån här en sån cykelvagn som finns i Tanto.
Vi borde ha en sån, det var en sån här vanliga typ som står i parker. Som borde du ha. Häll upp det. Får jag smaka? Nej, det var din.
Nej, man behöver jättemycket kaffe. Eller så. Men nej, men alltså jag, så här, alltså tidigare då när jag liksom var aktiv i mitt missbruk, då spelade det inte så stor roll så här, vilka jag var med eller typ så här, vad det var för musik eller vad det var för ställe, alltså sådana saker märker jag har blivit viktigare, typ så här, att det är nice.
Just det.
Förut kunde jag ju bara sitta typ så i någon jävla källare liksom. Alltså då var det kanske det som var på bordet, alltså preparaten som var det viktiga, inte så här vilka jag var med och typ om det var härligt liksom.
Själva upplevelsen är viktigare helt enkelt. Alltså upplevelsen av det du är i.
Ja, exakt. Och sen kan jag väl uppleva att i liksom i under de här 7 åren så har jag liksom haft mer såna här om jag har jobbat utomlands till exempel, då har jag kört såna här hel, alltså varit ute i typ så 12 timmar och sånt. Men det är väldigt sällan det händer i Stockholm faktiskt. Jag vet inte varför, men när jag har varit utomlands så har det liksom hänt så.
Kan inte vara att man är, alltså det, du kan gå hem, alltså utomlands kan du inte gå hem. Alltså så här, du har hemmet som liksom, jag kanske känna
men det var intressant.
Du kanske bor på hotell.
Nej, men liksom inte lika gött att gå till hotell, utan liksom mysigt, ens egen säng eller någonting sådär. Medans,
sen tror jag, man är lite mer bekväm när man är hemma. Man är bara så, jag vill gå hem till min kudde. Så. Ja, men gud vad spännande. Ja, för jag tänker också att det kanske är också något i det där att vara utomlands, den närvaron, allt är lite mer spännande och sådär. Och så bara, men gud, vi går till nästa ställe och så här, så liksom. Men, ja.
Men jag tänker, och det är kanske också någonting, en bild som vi lägger på varandra så här, att, när det gäller bögvärlden, att det ska vara att böga festa mycket. Har extra behov, tänkte jag säga, liksom att de kommer från förhållanden eller sådär, att de man kanske inte är så snäll mot sig själv alltid. Vad tror du? Är det, har vi ett behov
av substanser och behov, alltså.
Ja, just det. Jag
jag är inte böcker. Kommer fram nu. What?
Jag bara, är inte det här ekot? Eller? Ja, nej, men ja, det där är ju spännande. Jag vet inte om det nödvändigtvis är så att det finns liksom fler beroende bland bögar. Det tror jag inte. Alltså att det finns fler alkoholister eller narkomaner. Det tror jag inte. Jag vet inte.
Men jag tycker att det finns en koppling mellan hur mycket man festar och risken för att trilla dit.
Ah, du menar så, jag fattar.
Att det är liksom att det är en festkultur.
Ja, jag fattar.
Men är det inte att vi också, alltså, om man är i liksom den här ekorrhjulet av familjebildning och gifta sig och ha två barn. Alltså, vi står ju lite utanför det där ekorrhjulet. Vi kan ju, om man tittar på oss, Thomas, jag är ju 41 och du är 42. nej, men så att vi... Och vi kan ju festa på som vi vill, som vi gjorde när vi var 20 om vi vill. Fast vi har ingen annan som är beroende av en på det sättet. Så jag undrar om det inte också finns att vi tillåts att leva en annan typ av liv och tillåts...
Absolut.
Alltså, det har ju, hantera livet på annat
sätt. Ja, men det behöver inte ha att göra med att vi är någon sorts inre flykt eller någonting sånt där. Utan det är bara så att det tar upp... Det är min bild i alla fall. Det tar upp större tid av många bögars liv. Liksom.
Men visst, det är också sådär, men det är väl klart att också typ, om någon har druckit i 20 år, att det, alltså, att det, också, det kanske är mer chans att man det blir en vana man har gjort i 20 år. Att man har gjort, det är bara någonting i så här, festar 5 dagar i veckan i 20 år. Mm. Alltså det finns ju någonting i det som jag bara, man kan ju se, för det är ju när man kan ju se att det skulle kunna landa i beroende. Sen, jag vet inte heller någon statistik, men jag tror att självbilderna och även bilden från andra är att böga festa mycket med allt vad det innebär, verkligen. Tack för att du delade med dig.
Tack för att jag fick komma.
Jag tänker så här att det är jättemånga där ute nu som kanske fått lite, de har fått saker att tänka på. De kanske landat i deras bröstet, i deras själar eller hjärnor eller hjärtan på olika sätt och vis och bara och satt igång saker. Vad ska man kika på, titta på, läsa på om man är nyfiken kring sig själv och beroende och nykterhet?
Mm.
Vad skulle du skicka folk någonstans?
Mm. Alltså då skulle jag säga att att så här, ja men söka hjälp liksom. Mm. Och den hjälpen som hjälpte mig då, alltså det som det var ju just att liksom gå till ett 12-stegsprogram och göra det programmet liksom. Och att få hjälp från någon som förstod vad det handlade om och att liksom göra det programmet fullt ut. Mm. Så tror man att man liksom har det problemet så tycker jag att absolut man ska kanske liksom uppsöka det, köpa en bok kanske, alltså
börja undersöka den liksom.
Ja,
det är anonyma alkoholister, anonyma narkomaner, va? Är det som finns i Sverige?
Ja, precis. Det finns ju massa olika liksom. Det som jag gjorde var ju att jag gjorde programmet i Anonyma Alkoholisters stora bok. Den, alltså där programmet då beskrivs. Och den kunde man egentligen göra liksom. Det man gjorde då från början på 30-talet, det var ju att man skickade ut instruktioner för hur man skulle göra själva stegen. För att det fanns inga grupper eller inga sponsorer, inga möten. Idag är det ju så utvecklat så det finns ju sponsorer, möten, alltså man kan ju hitta det och sådär på nätet och det är en jättestor rörelse liksom och finns flera miljoner medlemmar över hela världen och det finns ju liksom specifika grupper för om man har haft ett substansmissbruk eller om man har ett alkoholmissbruk eller så.
Och vill ni nå Douglas på något sätt och ställa frågor så kan ni mejla till bögministeriet. Kan ni vidarebefordra det på något sätt så kan vi svara där igenom. Mig följer ni på @OlsonRobin. Vad följer man dig, Thomas?
Tomboy
Stockholm på Instagram.
Det är bäst.
Du måste dra upp den där hela tiden.
Squatberoende Tomboy.
Squatmarie@stockholm.se.
Glöm inte att gå in och följ bögministeriet på Instagram, Twitter och Facebook. Och som vanligt får ni gärna lämna recension där ni lyssnar på podcast. Tack för att ni lyssnar. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Hej då!
Puss, puss. Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.